I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Kära Guds församling, nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. O Herre Jesus, du som lät dig födas av Maria, du Guds son som steg ner i hennes moderliv och blev en ibland oss för att föra oss till himlen. Nu ber vi dig, välsigna oss i denna gudstjänst. Välsigna oss i påminnelsen om vad du har gjort, både när du kom och när du kom till oss i det heliga dopet. I Jesu namn. Amen. I slutet av dagens evangelium så säger Maria: låt det ske med mig som du har sagt. Låt det ske med mig som du har sagt. En ung kvinna, säkert mycket ung, en jungfru i ordets egentliga betydelse. Maria, hon fick änglabesök. Ängeln Gabriel steg ner från himmelen och kom in i hennes hem i Nasaret. Och så fick Maria ett uppdrag. Ett så fullständigt unikt uppdrag. Och hon blev där i kraft av det andefyllda ordet från Gud genom ängeln gravid, utan att hennes trolovade man Josef eller någon annan man hade varit med henne. Och barnet blev till i hennes moderliv, så som vi säger i vår trosbekännelse, avlad av den helige ande. Marias slutord till ängeln är värd att lägga märke till: låt det ske med mig som du har sagt. Hon anade säkert i den stunden vilken komplikation detta skulle medföra i hennes relation till Josef. Men hon förstod att det var ett ärende från himlens Gud som budbäraren Gabriel kom med. Men hon grep tag i ordet från Gud. Och Gud, Herren Sebaot, han som hade fört Israels barn ut ur Egypten genom Röda havet, han som en gång hade skapat allt, steg nu ner och in i Marias moderliv. I konceptionens ögonblick förenades Gud med människans natur. Och Maria trodde: låt det ske med mig som du har sagt. Det undret har en motsvarighet i våra liv. Och nu vill jag att ni ska lägga märke till detta. Det undret har en motsvarighet i ditt och mitt liv. Vad var det som hände i den heliga stund när vi döptes? Antingen vi döptes som spädbarn eller vi döptes när vi var lite större. Om inte just detta, att Herren Gud, den treenige, han som blev människa i Marias moderliv, kom till oss och liksom föddes i oss. Eller som Paulus uttrycker det i Galaterbrevet, att vi ikläddes Kristus. Hela den himmelska världen, osynligt, omgav oss och Jesus steg ner och kom till oss genom den heliga ande. Stilla plötsligt var Guds son där i Marias moderliv. Han på vilken Gud skulle lägga alla våra synder och all vår skuld. Han fanns där under Marias hjärta. Hon visste ännu inte att hon en dag skulle stå vid hans kors. Men det skulle komma en dag när hon tillsammans med de andra i den första församlingen, att hon skulle tillsammans med dem tacka och lova Gud för att han som hon nu bar hade burit hennes synder. När det gick upp för henne att den ohyggliga stunden vid Golgata, när hon stod där nedanför tillsammans med Johannes, att det var det eviga heliga ögonblick när hennes son bar bort all världens synd. Du är döpt. Vi är döpta. Och Gud vare lovad, också jag är döpt. Döpt till honom som Maria bar. Döpt till honom som bar Marias synd. Döpt till honom som bar min synd. Min alldeles personliga synd. Den som de flesta av er inte vet om. Alla mina missgärningar. Alla de missgärningar som kan heta hjärtats inre synder. Munnens synder. Och själva det värsta onda i mig. Och det som är det allra värsta, min otro. En sida av otron ligger också gömt i detta. Att min likgiltighet. Ja, min likgiltighet för den här saken att jag är döpt. Min likgiltighet för vad som hände på korset. Min likgiltighet, ja, mina synder är väl inte så farligt. De är dödsfarliga. Det är mina missgärningar som skiljer mig från Gud. Men han bar bort de missgärningar som skiljer mig från Gud. Och han kom i dopet till mig. Vår bön kan få vara idag. Låt det ske med mig att jag tror det som har skett. Herre, låt det undret på nytt ske. Att du lägger in tron i mitt hjärta till att tro vad du gjorde med mig i dopet. Antingen det var här eller det var någon annanstans. För mig är det snart 72 år sedan. Men jag vet att Herren inte ångrar sin kallelse och sina gåvor. Han ångrar inte att han i dopet den gången där uppe i Götene kyrka steg ner till mig. Och jag säger till dig, tro och be om tro. Att det som skedde och som Guds ord säger, att han kom till dig. Och att han i detta ögonblick dessutom är densamme som han var då. Han som steg ner en gång, steg ner i dopet till oss och nu är densamme. Han som steg ner i Marias moderliv finns nu här vid vårt nattvardsbord. I lite bröd och lite vin. Det som dukas här på Herrens bord. Och när du tar emot det så finns han där med all den nåd, all den hjälp, allt det som du idag, just nu, för denna veckan behöver. Han finns där. Han förlåter oss alla våra synder. Och vilka namn de än har. I den stilla tystnaden som vi har ett ögonblick i syndabekännelsen. Det vet ni. Där mitt i vår gemensamma bekännelse. Använd den stunden till att sätta namn på några av dina egna synder. Några av dina egna. Inte andras. Ge namn tyst inför Herren. Åt något. Och hör honom sen säga det personligt till dig. Vad då? Jo, att dina synder är förlåtna. Och att han inte ångrar att du fick bli hans. Och när du sen går från nattvardsbordet. Så får du tänka. Han som var under Marias hjärta. I 9 månader. Han är nu här hos mig. Full av nåd. Vi ber. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat. Med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet. Och förlåt mig för Jesu Kristi skull. Vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är också i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna dina synders förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Himmelske Far, du som utvalde jungfru Maria att bli mor åt vår frälsare, fyll oss med din nåd så att vi liksom hon säger ja till din heliga vilja och med henne gläds åt att din son blev människa. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas. I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nazaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och var av Davids släkt. Och jungfruns namn var Maria. Ängeln kom in och sade till henne: gläd dig, du benådade, Herren är med dig. Men hon blev förskräckt vid hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sade ängeln till henne: frukta inte, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Se, du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son, och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike ska aldrig få något slut. Maria sade till ängeln: hur ska detta kunna ske? Ingen man har rört mig. Ängeln svarade henne: den helige ande ska komma över dig, och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska också barnet kallas heligt och Guds son. Och se, din släkting Elisabet ska på sin ålderdom också få en son. Hon som man har sagt är ofruktsam. Hon är nu i sjätte månaden. Ty för Gud är ingenting omöjligt. Maria sade: se, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och ängeln lämnade henne. Så lyder det heliga evangeliet.
Ska vi knäppa våra händer? Tack kära Herre för att vi får samlas här och fira gudstjänst i ditt namn, och att vi får räkna med att du är mitt ibland oss. Ber att du upplyser våra hjärtan. Låt oss förstå något mer av djupet i den uppenbarelse som du har gett oss. Vi ber i ditt namn. Amen. Idag har vi ingen söndagsskola borta i rummen här, utan vi har flyttat in söndagsskolan här. Och flera av de lite yngre här känner igen mig, kanske framförallt som söndagsskollärare. Och nu är det så att idag får de vuxna vara med på vår söndagsskola. När jag för Joel hemma sa att vi skulle ha söndagsskola för hela församlingen, så sa han: ja, men böckerna då? Ska alla arbeta i böckerna också? Tyvärr har vi inte så många böcker i söndagsskolan att vi kan låta de vuxna få varsin. Så det får vi spara till när vi har vår egen söndagsskola där borta. Jag ska behöva ha lite hjälp här. Jag tänker mig två stycken som orkar stå en god stund. Markus kanske. Du orkar stå länge. Och Simon, du orkar också stå länge. Som Simon, du ställer dig där på andra sidan. Markus där ungefär. På andra sidan. Så ska vi veckla ut den här. så kan stödja den lite grann på altarringen här. Det blir bra det. Det här är världshistorien. En lång tidslinje. Här borta har vi Adam och Eva. Här Jesu död. Och här borta så finns vi. Här ser ni en liten Nelson Mandela. Och det som vi hörde alldeles nyss i evangelietexten, även om det är ganska många år innan Jesus dör, så är det på tidsaxeln inte alls långt. För Jesu födelse och död har vi här borta. Och det vi ska prata om, ja, ni får jättegärna komma fram, det går alldeles utmärkt. Så ska vi prata lite mer om ängeln Gabriel och hans väldigt underliga uppdrag. Så tänker vi på ängeln Gabriel, som alltså här borta kommer till Maria. Han har varit med under hela historien här. Det står faktiskt i Jobs bok om hur Guds söner under lovsång bevittnade skapelsen. Så ängeln Gabriel har varit med från den första underbara skapelsen. Och han har sett Gud skapa människorna. Och han har sett dem falla i synd. Vi vet att ängeln Gabriel har också varit med här. Han har haft olika uppdrag som han har gjort för Gud. Innan han får det här mycket underliga uppdraget. Och vi ska prata lite mer om varför det är så ett underligt uppdrag som han får. Vi är ganska vana vid att höra om Jesus. Att han är både Gud och människa samtidigt. Men så har det inte alltid varit. Sonen har inte alltid varit människa. För här blir sonen människa. Men under hela mänsklighetens historia här så har sonen funnits med. Änglarna och profeterna och en del andra människor, de har under hela Gamla testamentets tid, de har fått möta sonen i olika sammanhang. Och när ni läser i Bibeln hemma så står det inte så sällan Herrens ängel. Inte en Herrens ängel, utan Herrens ängel. I många av de fallen så handlar det om sonen. Josua. Och honom har vi, om vi hoppar tillbaka, inte superlångt men ungefär halvvägs. Vi har honom. Och ni ser där uppe på väggen också. Vi har honom här. Där har vi Josua. Det var han som tog över efter Moses när han hade dött. Och han skulle vara Guds härförare när de skulle inta det förlovade landet. Han fick möta den store härföraren. Som han skulle avbilda. Som han skulle på något sätt på jorden följa i hans fotspår. Och det står så här i Josua bok. Medan Josua var vid Jeriko hände sig en gång när han lyfte blicken att han såg en man stå där framför honom med ett draget svärd i sin hand. Då gick Josua fram till honom och frågade honom: tillhör du oss eller våra fiender? Han svarade: nej. Jag är befälhavare över Herrens här och har nu kommit hit. Då föll Josua ner till jorden på sitt ansikte, tillbad och sade till honom: vad har min herre för budskap till sin tjänare? Befälhavaren över Herrens här sa till Josua: ta skorna av dina fötter, ty platsen där du står är helig. Och Josua gjorde så. Sen kan man anta att de pratade vidare. Kanske att det var militära planer. Kanske att det var annat. Vi vet inte. Vi skulle gärna vilja veta. Vad pratade de om mer om där? Men så är sonen känd. Han är Herrens ängel som kommer till Abraham vid Mamres terebintlund. Han är befälhavaren över hela Herrens armé. Och det är så Gabriel känner honom. Universums skapare. Hans chef. Ledaren över den himmelska armén. Och jag vet inte om ni har tänkt på det, men när Jesus är i Getsemane, precis när han ska bli tillfångatagen, det kommer en liten hop soldater och arga människor, och Judas är med dem. Och ni kommer ihåg att Judas går fram till Jesus och så kysser han honom på kinden för att visa att det är han ni ska ta. Och så vet vi att Petrus, han försökte försvara Jesus där med ett svärd. Och så säger Jesus så här, faktiskt till Petrus: eller menar du att jag inte kan be min fader att han nu sänder till min tjänst mer än 12 legioner änglar? Det var verkligen inget konstigt sagt av Jesus. Han var ju befälhavare över hela Herrens armé. 12 legioner. Det kunde lätt skakas fram så många änglar. En legion är ungefär 6000 man. Det är alltså han som kommenderar änglararmén som säger: jag skulle kunna hämta min armé. Så uppdraget som ängeln Gabriel alltså har är att tala om att hans härförare, universums härskare, ska nu inte bara besöka jorden som han har gjort många gånger för, utan nu ska han bli människa. Det är i och för sig så här att det har funnits en underlig händelse tidigare. Om man hoppar tillbaka från ärade vid Jesu födelse, och så hoppar vi tillbaka cirka 500 år. 500 år låter ju rätt mycket, men på den här blir det inte så väldigt långt. Här bort kring så har vi profeten Daniel. Daniel var den här supersmarte politiken. Han blev, man skulle kunna säga, statsminister i den supermakten som fanns på den tiden, som hette Babylon. Men han var samtidigt trogen mot Israels Gud och tjänade honom. Och han fick se många saker om vad som skulle hända i framtiden. Och då är det faktiskt så att det står i Daniels bok att ängeln Gabriel, han är med där. Och han hjälper Daniel att förstå en del av de saker som han får se. Och en av de kanske absolut viktigaste saker som Daniel får se där, det är han ser en syn hur det sätts fram troner. Och troner i Bibeln, det kan ni alltid tänka på, att det är någonting som hänger ihop med kungar. Det är alltid någon som regerar, den som har makten sitter på tron. Och så ser då Daniel hur det sätts fram troner. Och så säger han att han ser en som han kallar den gamle av dagar, som sätter sig på en av tronerna. Och Daniel säger om honom: hans kläder var vita som snö, och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var av eldslågor, och dess hjul var av flammande eld. Och på den tiden så avbildade man ofta troner som att de hade små hjul som man kunde flytta tronen. En ström av eld flödade och gick ut från honom. 1000 gånger 1000 tjänade honom. Och 10 000 gånger 10 000 stod inför honom. Han satt sig ner för att döma och böcker öppnades. Så det är en väldig scen som Daniel ser. Med massvis av sådana som tjänar den som sitter på tronen. Och så 10 000 gånger 10 000 som står där inför honom. så kom det in på den här väldiga scenen en människa. Eller det står en människoson, en som liknar en människoson, och som fick makten av det han som satt på tronen. Åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk ska tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut, och hans rike ska inte förstöras. Den som Daniel får se, det är Jesus. Och Jesus, när han är sen på jorden synligt under de korta åren som han är verksam, ungefär 3 år, hur är det han brukar referera till sig själv? Han talar ofta om sig själv som människosonen, det vill säga som människan. Och för dem som kunde det gamla testamentet, vilket de flesta, många, kanske till och med de flesta gjorde som han talade med, de förstod nog att det var tillbaka till Daniel han refererade. Jesus var den här människosonen. Om vi nu tar ett raskt kliv tillbaka till allra första början här. Skapelsen här. Här skapas människorna efter att Gud har skapat den underbara naturen. Så vet vi att inte långt efter skapelsen så gör människorna uppror mot Gud. De bryter mot den enda befallning som Gud hade gett dem. Att inte äta. Så sitter vi. Och så startar mänsklighetens uppror. När ni senare kommer läsa historieböcker på skolan så kommer ni läsa om uppror och revolutioner. Hur människor försöker att ta makten från den som har makten. Vad som är gemensamt för makthavare, de som bestämmer i en sån situation, är nästan uteslutande att använda alla tillgängliga resurser för att krossa upproret. Krossa upprorsmakarna. Så har det varit i Sveriges historia. Och så har det varit i de flesta andra länders historia. Men i mänsklighetens historia, där mänskligheten gör uppror, så gör Gud något väldigt underligt. Istället för att krossa mänskligheten som har gjort uppror, så gör han det som Gabriel, ängeln Gabriel, berättar för Maria. Han kommer själv och blir en del av de som har gjort uppror. Nästan alla här inne kan Johannes 3:16. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Det står ett lite underligt ord. Utgav sin enfödde son. Utgav. Det kan vi säga att det har 2 betydelser. Det första är det som ängeln Gabriel berättar. Att han blir en människa. Gud låter sonen bli människa. Bli en del av människosläktet. Och en del år senare, men inte supermycket, här någonstans, så är det någon som skriver det vi kallar för Hebreerbrevet. Och det vet vi inte riktigt vem det var som skrev det. I det så står det så här: men vi ser Jesus, som en liten tid var lägre än änglarna, nu krönt med härlighet och ära, därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle han smaka döden i allas ställe. Så om det första utgav handlar om att sonen för en tid lämnar sin ställning som universums härskare, himlens härförare som Josua fick möta, och så blev han människa, så är det andra som vi läste ifrån Hebreerbrevet. Han dog för alla. Man kan ibland tänka, att Jesus, ja, han dog ju, men kanske mest för dem som är ganska så snälla och som ändå inte är så, det är inte så illa med dem. Andra som man tänker som är, man tycker är snälla och fina människor. Men så står det inte. Det stod att han dog i alla ställe. Det betyder att han dog i mitt ställe. Han dog i ditt ställe. I allas ställe. Han brydde sig alltså mindre om att vara ledare för hela universum, för hela den himmelska armén, än att dö i mitt ställe. Han dog hellre i mitt ställe än att vara universums härskare. Bara för att jag och ni ska slippa att dö den döden som upprorsmakare förtjänar. Och det här, det är så underligt och så svårt att förstå. Att de flesta människor aldrig kommer att förstå det. Otaliga lärda människor med fina titlar efter sina namn på universitet runt omkring i världen ägnar hela dagar åt att försöka förstå utan att egentligen fatta det här. Medan de yngsta som sitter på den här raden och som har Jesus som sin vän, där Jesus bor i era hjärtan, ni har fattat mer än många lärda på universiteten. Och jag har hört i söndagsskolan små trosvissa trosbekännelser om vem som är Herre och vem som är vår frälsare. Och i det avseendet så är ni klokare än de flesta vuxna människor i det här landet. Det finns många som ser Jesus som en kanske snäll man, kanske ett föredöme att försöka efterlikna, och kanske att det var ganska vettigt att han sa det som kallas för gyllene regeln. Allt vad ni vill att människorna ska göra er, det ska ni göra dem. Och så kanske man tänker att det låter rätt så vettigt. Men vi ser något annat. Vi ser universums härskare som älskar oss så intensivt att han lämnar himmelen för att rädda så många som vill bli räddade. Jesus visste själv när han kom att inte alla ville bli räddade. Och han använde en liten beskrivning för att berätta det för lärjungarna och de andra som hörde på. Han sa så här: det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Den som inte vet om att den är sjuk, den kommer ju aldrig att uppsöka en läkare. Även om man faktiskt är sjuk, om man inte tror att man är sjuk, så går man inte till vårdcentralen. Den som inte vet att den förtjänar döden kommer aldrig gå till Jesus för att få evigt liv. Jag hoppas att vi alla här inne förstår lite mer om det väldigt underliga uppdrag som ängeln Gabriel fick där av Gud när han skulle till Maria. Och Maria blir, som säkert de flesta av oss, eller förmodligen alla av oss hade blivit, hon blir rädd. Och så verkar det vara i många av de fall när människor får möta änglar, även om det finns andra berättelser i Bibeln där människor inte blir det. Så kan vi konstatera att hon avslutar, eller texten avslutas med att hon säger ja till uppdraget. Hon säger: jag är Herrens tjänarinna. Ingen annan människa, varken förr eller senare, har fått ett sådant hedersamt uppdrag av Gud som Maria. Hon skulle bli mamma till Gud. Men vi får också uppdrag av Gud att leva våra liv i syndernas förlåtelse, i dopets nåd, varje dag, på skolan, hemma, på jobbet, med skattedeklarationen och annat. Sen kan vi inte låta bli att nämna också att ängeln Gabriel säger till Maria vilket namn hon ska ge barnet. Och det kommer vi ihåg allihopa, att det var Jesus. vilken person i Gamla testamentet eller vilket namn i Gamla testamentet är det samma namnet? Kanske någon av de lite äldre av ungdomarna vet vilket namn i Gamla testamentet är samma namn som Jesus. Jesus är egentligen den grekiska formen av ett hebreiskt namn. Okej, Susanne, du får räknas till ungdomarna. Vi var med i samma ungdomsgrupp i alla fall. Ja. Josua. Precis. Jesus och Josua är egentligen samma namn. Så Josua fick vara den som förde Israels folk in i det förlovade landet. Fick vara ledaren för folket där. Så är Jesus den ledaren som för oss in i det vi kan säga det nya Israel, det nya Jerusalem, det osynliga riket, och som sen en dag ska bli det synliga riket som vi kallar himmelen. Och så säger Gabriel till Maria att Jesus ska bli stor och kallas den högste son, och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike ska aldrig få något slut. Josuas rike, det med massa upp- och nedgångar, så fick det ett slut. Men den andra Josua, alltså Jesu rike, kommer aldrig att få något slut. Så är det alltså inte bara barnet Jesus vi tänker på denna söndag, utan vi tänker på vår verkliga kung, som äntligen 3-4 tusen år efter första löftet, för första löftet om frälsaren kommer redan här i syndafallet och uppfylls här borta. Det löftet, så får vi tänka på att där föddes vår kung. Vi som tillhör Jesus, vi är medborgare i hans kungarike. Oavsett om vi är 80, 30, 5 eller 3 år gamla. Nu har vi pratat lite längre än vad vi brukar göra på söndagsskolan. Eller vad säger du, Walter? Men ofta är det så här att vuxna behöver lite mer för att kunna ta in det. Så därför höll vi på lite längre här. Men nu så ska vi sluta. Så låt oss knäppa våra händer. Tack kära Herre och frälsare att du valde att födas som ett litet barn i Israel för ungefär 2000 år sedan. Att du lämnade din plats som universums härskare, himlaarméns ledare, för att bli en av oss och för att dö i alla ställe. Tack för att vi får tillhöra dig. Och att vi genom dig får våra synder förlåtna. I Jesu namn, amen.